Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream were unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday.
Good looking, so refined. Say, won't you like to know what's going on in my mind?
Är du klar?
Ja.
Hej och välkomna till avsnitt 24 av Om jag blir stor.
Om jag blir stor.
Ja. Det är en... Ja, nu skrattar du här. Men jag tänkte precis säga... Det är fredag. De som lyssnar ofta vet att vi brukar spela in på torsdagar. Men idag är det fredag och det är en otroligt deppig stämning här på kontoret.
Ja, faktiskt.
Och idag ska vi prata om psykisk ohälsa.
Psykisk ohälsa.
Om att piss, helt enkelt.
Mm.
Och lite på den förekomna anledningen av att, att Avicii gick bort för en vecka sedan.
Ja, och det är nästan, du vet, när man typ är jätteledsen så lyssnar man på en jätteledsen låt. Bara för att så här, gräva ner sig. Det är så här sjukt beteende.
Du menar att det är det vi gör nu?
Ja, men typ att man är låg och sen så bara, nu går vi ännu lägre.
Ja, men alltså, jag tycker att det känns som att hela Sverige har typ, eller i alla fall vår generation, har drabbats av en kollektiv sorg.
Absolut.
Jag var på Systemet för, ja, men förra fredagen, eller lördagen kanske var. Och jag typ tyckte att så här, alla som så här stod och plockade ner sina liksom burkar och flaskor, att man möttes folks blick och bara så här, nickade i samförstånd. Typ att det här är en helg av sorg. Men jag tycker inte det är så mycket att gräva ner sig. Jag tycker snarare det är att använda det som har hänt till att öppna upp för samtal och påminna om att... För att när man är två personer som pratar mycket om psykisk ohälsa så kan man ju lätt tröttna på det också.
Absolut.
Man tröttnar på att älta och man tänker så här, men alla vet redan det här. Men det är ju inte så. Och varje gång någonting sånt där händer så påminns man ju bara om det faktumet att det går liksom inte att prata om nog om.
Mm. Ja, men verkligen. Och vi kan ju, alltså, jag tänkte att jag skulle fråga, så här, vad har Avicii betytt för dig? Men jag tror att för alla i vår generation så har det ju betytt de här kvällarna på någons terrass på sommaren med stulet rosé. Eller på en så här gräsmatta i någon park, eller när man har så här, någon tönt har krossat ens hjärta och man är helt uppriven, eller bara alltså, det har ju liksom präglat hans musik, har ju varit med hela tiden. Det är som att man har någon slags så här bakgrundsmusik till sitt liv.
Mm.
Fast man liksom inte ens aktivt har lyssnat, så har det alltid varit där.
Mm.
och det är sjukt. Jag tror att alla har också någon slags... För jag kände samma sak som de flesta sa på Twitter. Typ, gud, jag trodde inte jag skulle bli så här drabbad.
Mm.
För att som, alltså, jag har inte lyssnat aktivt på Avicii på jättelänge.
Mm.
Men det var så, det är liksom, alla hans låtar har varit... Det var varenda fest och varenda krök och varenda liksom gång man gick hem mitt i natten. Varenda gång man varit ledsen, när man varit glad på somrarna. Alltså, det har varit en stor del, fast man inte har tänkt på det.
Mm. Ja, jag skrev ett inlägg om det.
Som var jättebra.
Tack. Men jag tycker också det som... Det som gör den här bortgången inte liksom mer sorglig än någon annan egentligen, men det som drabbar den är också att all hans musik skänker glädje.
Mm.
Även om många texter, om man verkligen lyssnar på dem, så finns det en underton av någonting annat. Men det känns väldigt konstigt att sörja någon och lyssna på den musiken samtidigt, för det är så mycket glädje i den.
Mm.
Och som du säger, det är ju någonting som har präglat hela ens tonår liksom.
Mm.
Och det har ju blivit en väldigt stark symbol.
Mm.
Och det berörde mig så jävla illa. Och jag började genast också tänka på hur man liksom, att musiken var hans största lycka i livet. Från början i alla fall. Och men att han, det som han älskade mest, blev det som gjorde att han till slut inte orkade mer.
Mm.
Indirekt. Att man...
Alltså, att få kapitaliserade på det.
Precis, precis. Och att en största lycka i livet blev ifråntagen på något sätt. Det är ju svindlande. Alltså när man tänker på alla personer som... men man har ett mål, man har en dröm om att göra någonting. Och så är man där.
Mm.
Och så blev det inte så.
Som man trodde.
Nej. Men så jag tänkte att det här blir väl lite till minne av, eller för att liksom men försöka någonstans att förflytta samtal om psykisk ohälsa från liksom rökrutan till fikarummet liksom. Att det ska vara någonting som man kan prata om öppet vid liksom, med sina vänner eller med vad det än kan vara, för att även om det inom små kretsar och inom vår krets inte är liksom något fel alls med att säga att så här, men jag mår piss eller jag är deprimerad, så är det ju fortfarande det mest tabubelagda inom många andra kretsar.
Absolut. Men vi har ju båda sett dokumentären.
Jag vet att jag bad dig att titta på den, men jag klarar inte att se klart den.
Ah, okay.
Jag såg 20 minuter typ.
Mm. Men såg du nu liksom hela pressen kring...
Ja, alltså, jo, det gjorde jag ju. Jag såg ju hur hans manager betedde sig.
Mm.
Vad tänker du?
Alltså. Nej, jag tänker att i den här dokumentären, för de som inte har sett den, så går ju han från det här... han säger det själv, han bara att de första 4-5 åren var helt otroliga.
Mm.
Och sen så får man ju se den här dokumentären när han är... blir mer så här, jag är konstant stressad. Mm. Och så här, till slut kommer till en punkt där det är så här, jag pallar inte, jag kommer dö.
Mm.
Och att folk är så här, okej, men vi kan ställa in 2 av 3.
Mm.
Men kan du inte bara gå och kör bara på den här? Alltså allting hänger på dig. Mm. Kom igen, liksom. Jag tänkte mer, vad... För det är så enkelt att se i efterhand, att bara så här... Du skulle ha, att man, vad man skulle ha gjort. Man kan ju efterhands konstruera någon slags så här, men jag skulle ha agerat så här, eller jag skulle ha agerat så här. Men jag tror att det är så mycket svårare än så. Alltså, kärnan i att behandla någon som mår skit.
Mm.
Vad är kärnan? Vad gör man?
Alltså, först och främst så vill jag ju bara understryka också att det här är ju någonstans... Det som hände är ju någonstans när man har gjort en person, alltså, till en produkt.
Mm.
Det här är ju inte en person man pratar om längre. Han blev ju aldrig behandlad som en person.
Nej.
Och där, jag kan ju säga att jag har också varit med eldat på det. För att vi, när jag var på Summerburst 2015, det var året innan han la ner.
Mm.
Och han spelade trots att han hade brutit ben.
Mm.
Och jag vet att alla som var där inne liksom bara kände att så här, det här är inte bra. Det finns ingen lycka. Det finns inget. Men det är ju inte så att man då tänker när man står där att ja, men han mår säkert inte bra. Utan för att man har ju liksom förväntan av att gå någon upp på en scen. Eller, man ser ju bara artisten liksom. Men åter till din fråga, behandla någon som inte mår bra. Alltså vad tänker du då, hur man...
Vad gör man? Alltså vad kunde man ha gjort?
Jag tror att det är jättesvårt att prata om just i det här fallet. Alltså jag vill helst inte gå in på så mycket vad man gjort i det här.
Nej men alltså inte så, alltså inte, jag känner inte honom. Vi ingen av oss känner honom. Men vi har ingen aning om så här, vad som hände, vad som inte hände. Men konceptet, men hela liksom den grejen med vad kunde man ha gjort? När är det, alltså vad gör man? När någon mår så här, bara jag mår så jävla dåligt. Vad gör man?
Man lyssnar, tror jag. Man lyssnar och tar in det den personen säger. Om någon inte orkar så orkar man inte. Om någon mår dåligt så mår den dåligt. Och jag tror att man många gånger, dels typ i den tiden som vi lever i nu, för på ena sättet så är det fortfarande tabu med psykisk ohälsa. Men sen så finns det också någon slags så här, alla vill må dåligt, alla har ångest, alla är deprimerade. Vilket görs också med anledning av att depression och, som vi har kommit tillbaka till många gånger i det här avsnittet, det här omtalade blogginlägget om så här, är du deprimerad, ta ett bad, rådet liksom. Att man bagatelliserar depression och psykisk ohälsa. Och det är ju, för den personen som själv har upplevt psykisk ohälsa så är det jätte, tror jag att det är ganska enkelt att veta vad man ska göra många gånger. Även om allas fall är individuellt. Men för den personen som inte upplevt psykisk ohälsa så går det inte att förstå.
Nej.
Och där tror jag det bara handlar om egentligen att säga den personen att jag orkar inte leva eller jag orkar inte gå upp ur sängen. Mm. Det är inte ett... Det är inte liksom så här, titta på mig, det är så synd av mig. Eller, jag orkar inte ens gå upp i sängen. Och du kan inte jämföra det med när du har varit bakis och inte orkat upp i sängen. Och vara så här, men det är bara gå upp och ta en dusch. Och att så här, verkligen lyssna, vad är den här personen säger? Ta det bokstavligt och agera ut efter det. Jag tror inte det finns så mycket annat egentligen att göra. För att alla vill ju bli behandlade olika. bli behandlade olika när man mår dåligt. Liksom. Mm. Men vad känner du liksom har varit... jag tänker att vi ska gå tillbaka lite och prata om hur våran psykiska ohälsa började sen. Men hur känner du att de i din närhet har agerat rätt kring din psykiska ohälsa? Respektive inte rätt?
Alltså det som jag tycker är så här kärnan i att ha någon runt omkring sig som mår dåligt. Eller så här, vad man kan göra. Det är att så här, fine att sen det som har blivit så inflation på det här uttrycket med att så här, vi måste prata om det. Absolut, men jag tror det mer ligger i att man måste ta det på allvar. Alltså man måste ta det på absolut fullast allvar. Man måste se att det är dödligt. För att jag tror inte att alltså, den grejen som man får, om jag berättar för dig bara så här, jag har fått cancer. Det är alltså tredje stadiet. Och så här, det är jävligt allvarligt. Jag vet inte om jag kommer att överleva. Då är det så här, den här känslan av att, så här, att kroppen blir helt kall. När man bara säger, fan, den här personen kanske dör snart. Den vill jag att folk ska få när man bara, jag orkar inte leva. För det är literally det man säger. Man bara, jag vet inte hur jag ska orka tycka att det är kul att leva. Jag vet inte vad jag gör här. Jag ser ingen mening. Då vill jag att folk ska agera ut efter det faktum att det är en dödlig sjukdom. Att folk kan dö, på riktigt dö. Alltså approachar man den personen precis som man skulle gjort om den hade cancer. Det är så här, vi ska genast till läkaren. Du ska göra så här, vi ska pröva allt. Vi måste pröva allt tills vi har botat det här. Inte den här okej, och sen så, eller inte den här när personen bara men jag mår bättre idag. För det går inte, alltså så här, som en person är som, bara, som har cancer, bara så här, men idag mår jag bra. Mm. Det betyder inte, ah, botat. Mm. Det är bara, okej, du har en bra dag idag. Mm. Men du kommer falla tillbaka, du har fortfarande cancer. Mm. Så att reagera med det allvaret, allvaret är, alltså det är avgörande.
Mm.
För det är också så att man sparar ju år av konstant lidande och man bara löser det på en gång. Alltså dessutom år där ångesten liksom ökar exponentiellt. Alltså det kan ju börja liksom som den här oroskänslan och sen så 4 år senare så försöker du ta livet av dig.
Mm.
Så att bara lösa grejen då och ta det på det allvaret, det är super, super viktigt.
Mm.
Så det önskar jag att folk hade gjort i min närvaro eller i omgivning.
Mm.
För att också det är så svårt för en själv att hävda sig. Mm. För att jag vet så här, när jag var 14 och jag mådde jättedåligt, så var det så här, jag kunde inte komma och bara säga, hallå hörni, det här kan vara dödligt.
Nej.
För jag har ingen aning, jag vet inte varför jag går omkring och känner så här konstigt. Jag visste inte ens vad ångest var.
Mm.
Jag visste inte vad panikattack var.
Mm.
Så att lägga ansvaret på den här på den psykiskt sjuka personen att behöva hävda sig och bara säga, okej, nu guys, nu är det allvarligt, nu kanske jag dör. Det är helt omöjligt.
Mm.
Så ja, precis. Av omgivningen att bara liksom...
Där är det ju verkligen vuxenvärlden som inte är tillräckligt påläst.
Mm.
Som inte har den kunskapen.
Mm.
Eller som inte vill se heller för den delen. Men skulle du säga att din psykiska ohälsa började när du var 14?
Jag hade min första panikångestattack när jag var 8.
Mm.
7-8.
Kommer du ihåg vad den berodde på? Eller vad kärnkänslan var?
Mm.
Vill du berätta?
Nej.
Okej. Nej, du behöver inte.
Men hur var det för dig?
Mm. Alltså jag hade ju ångest redan när jag var 5-6 år. Och sen så kom jag ihåg första gången som jag alltså fick min första panikångestattack. Och då var jag 7. Och då fick jag dödsångest.
Mm.
Och det började med att jag liksom var så jävla orolig för att min mamma rökte.
Mm.
Och då fick man ju höra liksom vad det skulle göra med en. Och sen så ledde det till en extremt, alltså någonting som jag kan säga först nu, alltså börjar liksom klinga av lite. Och det är liksom dels dödsångest och existentiell ångest. För det fick jag också väldigt tidigt. Jag var extremt rädd för rymden, för allting som inte gick att förklara.
Mm.
Och det har legat som, och fick väldigt, väldigt tidigt overklighetskänslor.
Mm.
Det började jag.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Kvalitet, men det är ju otroligt. Det är ingen som skulle ta ångest på allvar på ett barn.
Nej.
Som är i den åldern.
Men sen så tycker jag också att det är viktigt att skilja på psykisk sjukdom och att växa upp.
Ja,
jag tror att och hade du inte vuxit upp, alltså så här, det är klart man, alltså, hade du inte vuxit upp med existentiell ångest, dödsångest, alltså så här, det är en så himla stor del av varje människas liv. Då hade jag varit så här, va? Har du inte funderat på livet, döden, rymden? Alltså så här, det är en så stor del av att typ att förstå att man, att man är dödlig. Det är, bara en sån grej är ju fucking terrifying. Och det ska vara det. Så jag tror det är viktigt att så här, skilja på den grejen. För jag tror inte att det är en del av den ångesten som du har haft. Nu ska inte jag hobby så här,
det är det definitivt.
Men, så du menar att så här, vad hade den, din existentiella ångest? Var det är det som är ditt problem?
Nej, men det lade grunden till liksom all ångest jag hade fram tills jag var 17 kanske. Alltså jag har ju haft jättestora problem med det här. Jag har kunnat kolla på en stjärnhimmel eller liksom, och det i sin tur har triggat annan ångest. Men sen så är det ju så här, det är lite så här, vad är hörnan och vad är ägget? Det går ju inte riktigt att leda fram till någonting annat, men jag vet ju att många av dem som drabbas av psykiska sjukdomar senare i livet oftast visar tecken på det väldigt tidigt.
Absolut, det håller jag verkligen med om. Jag tror bara att jag är rädd, alltså, jag tror bara att det kan bli så jobbigt, att det kan bli slå åt fel håll om man hela tiden säger, om man istället gör barn eller ungdomar rädda för att ha ångest.
Ja.
Förstår du att det blir så här, jag tänker på döden och det gör mig rädd. Jag är psykiskt sjuk. Jag är psykiskt sjuk. Förstår du att att det är inte farligt.
Nej.
Så att man liksom pratar också om att så här, det är en stor skillnad mellan att bara att växa upp och att faktiskt så här, ha psykiska problem. Sen så såklart, alltså, som du säger, att det jobbiga, det som skapar psykiska problem, det är den här existentiella ångesten som är normal, utvecklas till någonting som blir orimligt och ohanterbart. Men så, som det var för mig, alltså, jag hade jättemycket problem med trygghet när jag var liten. Och det var lite samma sak. Existentiell ångest, trygghet, någon hade det här, någon hade det, någonting annat. Men det problemet med avsaknaden av trygghet, den blev ju min ångest.
Just det.
Den, som du sa, den lade grunden. Men det är viktigt att komma ihåg, tror jag, att inte vara rädd för det. Förstår du?
Ja, alltså, jag tror att det är typ 90% av alla människor upplever ångest någon gång i sitt liv.
Ja.
Men jag tror att alla människor som... Jag tror att man vet om man har ångest eller om man är, liksom, har psykisk sjukdom. Alltså, för att,
jag tror inte jag, alltså, inte när du är liten.
Nej, inte när man är liten, men det kanske är svårt att prata om i det perspektivet, liksom, när man är liten. Alltså, för det går ju inte... Det är ju klart att det går att prata med barn. Men jag tror att skiftet görs ju liksom när man håller på att bli tonåring. Vart tar de här tankarna vägen? Följer de med? För det är väl klart att man kan vara otrygg som barn och liksom, tänka på döden och sen går det över. Liksom. Självklart. Alltså, jag tror inte att så här, föräldrar behöver ju inte få panik bara för att deras barn, alla kommer ju att ha frågor om döden. Men min oro liksom var ju, den var ju inte normal jämfört med andra barns oro.
Nej, exakt. Och det är superbra. Alltså, så här, superintressant. För att jag och min syster, det är bara 3 år mellan oss. Vi har ju vuxit upp under exakt samma omständigheter. She's fine. Men jag blev den neurotiska, kokainberoende så här, galningen. Och hon är så stabil och så trygg och så självsäker. Förstår du? Så det är... Alltså, fattar du grejen? Det är liksom exakt samma uppväxt, men... Hon, alltså, man tar det på olika sätt. Och sen så här, hon har ju ångest ibland, eller liksom, ja, men existens, eller trygghet, eller bla bla bla. Men det blev aldrig som det blev för mig.
När tycker du att det är som jobbigast att prata om din ångest, och finns det någon del i din ångest som du gärna inte pratar om? Förstår du vad jag menar?
Hur menar du med när jag tycker det är jobbigast?
Men om vi säger så här, jag och du bondade ju genom en text som jag hade skrivit. När vi pratade om vilken, eller när jag skrev om vilken ångest är okej att sitta på en fin middag och prata om. Och vilken ångest känner du så här, om jag hade berättat det, eller om vi hade pratat om det här nu, så hade alla tystnat liksom. Finns det någonting så som du själv känner att det här är fortfarande tabu?
Att jag tycker att det är jobbigt att prata om.
Alltså,
så här, inte att jag tycker att orden är jobbiga att uttala, eller att jag tycker att det är jobbigt att berätta för folk för att de reagerar på ett jobbigt sätt.
Ja, men mer mottagandet.
Mottagandet? Ja, jag har inte riktigt... Det är väl de grejerna som jag känner fortfarande ligger lite för nära. Men nej, alltså folk mottagande spelar inte stor roll egentligen. Alltså jag är ju absolut den som så här, gillar att chocka folk.
Mm.
Och provocera typ. Så att jag kan lätt bara liksom säga massa grejer och se deras så här, förfäran typ.
Mm.
Men de saker som ligger lite för nära, som jag inte riktigt har kommit över ännu.
Mm.
Då vill man inte behöva hantera hur jobbigt det är för en själv att berätta. Och dessutom hantera alla andras reaktioner.
Exakt.
Och se till att de... Och bara säga, men det är lugnt, jag lovar. Så att så här, inte förstöra stämningen. Mm. Eller inte... För att alla blir så här, men gud, är det okej? Okay? Och man bara, ja. Alltså då måste man bära sig själv och de andra. Mm. Och då tycker jag är onödigt bara.
Mm.
Du då?
Men tycker du inte den tanken lite av att det är onödigt att berätta det som spär på lite, att folk inte pratar om det, eller?
Mm.
Jag säger inte att du har något ansvar.
Nej. Men alltså jag... en del grejer är bara... Det är bara så att... Jag behöver tid... Alltså här, när jag mådde som sämst, då pratade jag... Alltså jag har ju varit psykolog och varit inlagd. Mm. Och då var det liksom... Då pratade jag med dem, för att... På något sätt så, när jag pratar med mina kompisar, så jag vill inte riskera, jag var så skör.
Mm.
Så jag vill inte riskera den här, att man pratade om det så blev det fel.
Mm.
Och att jag behövde bära deras reaktion. Eller, att de,
nej, precis.
Eller också typ att jag kände mig nästan, många gånger när jag pratar med folk så känns det som att jag har klätt av mig helt naken. Och att så här, gett bort alla mina kläder.
Mm.
Och att jag liksom aldrig fått tillbaka den grejen.
Mm.
Så jag vet inte riktigt. Det är liksom, jag tror inte att det är något, för mig handlar det inte om att det är tabu. Det handlar väl mer om att jag känner att jag mår inte bättre av att prata om det just då. Hur kör du?
Mm.
Eller hur tänker du?
Nej, men jag tänker väl att som sagt, både jag och du pratar mycket om psykisk ohälsa. Allt mindre kan jag tycka att vi gör det. Kanske för att man kommer längre ifrån det, jag vet inte. Men att man nästan har inövat vad man pratar om och inte pratar om. Att man kan vara så här, det kommer på tal och så kan man säga så här, jo, men jag levde med panikångest och depression. Mm. Och jag har ätit antidepressiva ungefär ett år. Mm. För mig har terapi hjälpt. Alltså att man pratar ju om skalet liksom.
Mm.
Men det är väl klart att man inte släpper alla in på den närmsta kärnan. Alltså det går ju inte.
Nej, och jag tror inte att det är någon så här grej med ångest bara. Jag tror att det är, så är det ju alla människor.
Ja, precis. Man har ju...
Man vill, alltså, man är ju privat på något sätt.
Men det som jag tänker på, som man till exempel inte pratar om, så här, man pratar, alltså någonting som fortfarande är så extremt stor tabu är ju döden. Framförallt här i Sverige.
Mm.
Alltså vi är så jävla rädda för att prata om döden. Och liksom vi skriver om och vi förfinar och vi flyttar fokus från liksom så här, den här personen har dött.
Mm.
Liksom. Vi är allt för att inte prata om det. Och det är väl en sån sak som jag känner, att självmordstankar, det passar ju sig inte i alla rum, men det är ju så jävla viktigt.
Mm.
Och det är någonting som, det är ju omöjligt att prata om självmord utan att komma så nära in på en att det är, att man liksom, att det rör en liksom, det är jätte, man blir ju liksom torr i munnen bara på att prata om det.
Mm.
För att döden är ju väl skitäcklig, och framförallt att säga till någon annan att jag vill dö.
Mm.
Det finns ju inget svar på det. Det finns ju inget rätt sätt att hantera det på.
Nej, men där tycker jag att det är två olika, alltså, olika grejer, för eller jag tänker så här, jag tycker att det är jobbigt att prata om typ de gånger som jag blivit sexuellt utnyttjad.
Mm.
Men det handlar, alltså jag tror att när man kommer till den punkten där man faktiskt är så här, okej, nu är jag väldigt nära kanten. Jag brukar alltid se en kant.
Mm.
Ett så här stup. Och så är jag alltid, nu är jag väldigt långt borta från stupet. Men ibland, alltså här, ju mer destruktiv jag är, så är jag närmare. Och när man är typ så här på den här gränsen, när man är så här, jag kommer ihåg när jag fattade det, när jag tog, gud, vad var det, när jag hade som mest ångest när jag var yngre, så kommer jag ihåg en gång att jag låg i badkaret och hade precis skurit mig så jävla mycket, och jag kommer ihåg att jag tänkte att så här, jag grät och att jag tänkte så här, nu är det för sent, eller så här, nu har jag passerat en gräns och jag kommer in, eller så här, den här insikten som bara så här sjönk i mig, alltså verkligen, det var som att hela kroppen, alltså hela blodet bara, alltså bara sjönk när jag insåg att jag inte skulle orka rädda mig själv. Att jag bara insåg den grejen att så här, jag kommer dö. Jag kommer verkligen dö. Och det var så sjukt, för att jag satt där liksom och grät. För att jag typ så sörjde mig själv liksom. För det var, jag såg att det var oundvikligt. Jag bara, gud.
Jag fattar.
Jag bara, varje dag, snart dör jag. Alltså, det var så definitivt. Att så här, ja, för jag kommer inte orka göra det. Och jag tänkte inte att någon annan skulle göra det heller. Orka rädda mig själv. Så det var verkligen som att jag hade fått ett dödsbud. Någon som bara säger, du lever just nu på lånad tid. För snart dör du. Och jag kommer ihåg den känslan att det var så fruktansvärt, för att jag kände mig så hjälplös och att jag var så här, för jag ville verkligen inte dö, men jag kunde inte göra någonting åt det. Alltså det fanns ingenting jag kunde göra, för jag orkade inte leva. Det var så svårt att leva. Och sen så hade jag en sån enorm tur som hade en mamma som alltså agerade på en gång. När hon fick reda på, när hon förstod att jag hade tagit kokain, att jag hade skurit mig, så var det liksom som från en dag till en annan, så var jag på specialistkliniken på Maria Pool, på med liksom inlagd, alltså tester, psykolog, läkare. Det var liksom så här, hon bara, that's it. Alltså det går inte.
Man kan ju säga att hon räddade ditt liv.
Absolut, absolut. Och det är inte många som har den i sin närhet, men jag hoppas att man har modet att kunna säga det när man har, liksom, när man når den där punkten, när man är så här, får den där känslan i maggruppen, bara, nu är det snart slut. Nu kommer inte jag orka mer. Att man säger det till någon, bara så här, jag kommer dö snart. Och jag, alltså, om inte du gör någonting så kommer jag dö, för jag kommer inte orka längre och rädda mig själv. Och att man liksom inte sugarcoatar det, för det är så lätt att man liksom inte vill oroa någon annan, inte lägga över något ansvar. Men att man verkligen, verkligen ser det precis som det är. Att så här, antingen så får du hjälp eller så dör du snart. Och det är svårt. Men det är den sista utvägen. Man måste liksom ta den.
Ja, jag tror det är där som vi pratade, eller som du nämnde förut. Att man lägger så stort ansvar på den som mår dåligt. För att många gånger, du har säkert också känt att det har gått så långt någon gång att det är inte ens någon idé att sträcka ut en arm, för du vill inte, eller du orkar inte. Eller, för att man kan ju också säga, men om du vill leva så gör det här. Men det kan ju också liksom passera den gränsen när det är så här, jag pallar inte mer, jag orkar inte. Och om jag bryr mig så här lite om mig själv, varför skulle någon annan bry sig då? Och det är ju där alla andra har ett ansvar. Och jag vill återigen förtydliga att det här handlar inte om liksom Aviciis bortgång som vi pratade om i början, utan det här, ja, och av egna erfarenheter, inte, jag vill inte projicera det på någon annan, men så som jag känner i alla fall att jag har varit när jag har mått dåligt, att så här, den sista som kommer att sträcka ut en hjälpande hand är den personen som verkligen behöver den, för att man orkar inte, och att man oftast så många gånger redan har försökt att göra det. Och det finns ju också, tror jag, människor som, jag hatar ordet att så här, du är stark. Men de personerna som har haft väldigt många motgångar, du till exempel, jag tror att det är jättesvårt att se när en sån person mår dåligt. Och det är mycket svårare att också se när den personen behöver hjälp. För att man också tänker så här, men hon klarar allt. Hon är så jävla stark, vad det nu innebär. Och hon fixar det här. Och det är bara liksom en rough patch, eller vad man säger. Men det är ju de personerna som allra mest också, tror jag, behöver den hjälpande handen.
Ja, och jag tror att man blir förvånad över hur lätt det är att få ur det ur de personerna. Så det räcker med att bara så här, du, hur mår du egentligen? Alltså så här, det är så enkelt. Och de bara, alltså så här, det kan verkligen vara så att min mamma kan fråga mig typ så här, Olivia, hur mår du? Och att jag bara bryter ihop. Alltså det är så enkelt att bara så här, nej, jag mår skit. Bara okej, men då gör vi någonting. Men det är så sällan man ens frågar de här personerna. För man är så här, ja, men du dealar med din grej. Att man aldrig liksom stannar upp och bara, vänta. behöver vi göra någonting åt det här nu?
Mm.
Ska vi göra någonting åt det här?
Mm.
Det är liksom mer, alltså, det är inte omöjligt att den här personen bara, ja, jag tror att vi behöver göra det.
Mm. Men jag tänker också att man är så otroligt rädd för att, typ, dels är man rädd för, som den som frågar hur någon mår, för vad som ska komma. Mm. För att man, det är obehagligt att prata om när någon inte mår bra. Alltså det handlar ju, som du säger, det handlar om på liv och död. Men också att man själv är rädd för vad det öppnar.
Mm.
När någon, för okej, när ens mamma kanske, eller någon väldigt närstående frågar så här, hur mår du? Då kanske det är enklare liksom till hands att så här, öppna den dörren och bara låta allting välla ur.
Men det är jätteläskigt.
Ja, precis. Och det är ju det som gör också att man ofta inte väljer att prata om det, tänker jag. För att, eller så är det för mig i alla fall, att när man mår som allra, allra sämst, då är det ju som allra jobbigast att prata om.
Mm.
Och då är det som allra enklast att bara svara att, jo, men det är bra.
Mm. Absolut. För det är, så, alltså, det är så jobbigt att så här, den grejen att bara, hej allihopa, newsflash, jag har skurit mig 8 månader, jag vill dö, jag tror att jag inte kommer överleva om inte jag blir inlagd på typ psyket. Det är inte lätt, alltså, det är inte lätt att säga. Så därför tror jag att det viktigare är att dels komma ihåg att så här, det finns inga grader av destruktivitet. Alltså, folk, det är också en vanlig fördom att så här, syns det inte så är det inte lika allvarligt. Förstår du? Typ så här, bara för att jag har skurit mig och du inte har gjort det, så betyder det så här, det går inte att jämföra. Och att så här, det är därför också det är så sjukt viktigt att när någon så här, säger den minsta grejen, typ så här, jag kanske bara på ett skämt eller på fest eller när de är full, typ så här, ah, nej, alltså, jag tycker det är så jävla jobbigt att leva. Att den lilla grejen, alltså, den ska räcka. För att så här, man kan liksom inte förvänta sig att folk ska välla ut sig allt det här, typ hjälp mig nu, jag mår skit. Utan ofta så är det den här små ropen på hjälp som glöms bort. Den här, för hade man lyssnat, om jag var typ så här, om jag bara, nej, alltså så här, jag måste så här, jag har så stressig vecka och så här, ibland tänker jag verkligen på att typ så här, fan lever jag för. Då betyder den grejen är så viktig att man bara, vänta, vad menar du med det? Och så kanske man, nej men skitsamma, så bara att man följer upp på den grejen så här, hur mår du idag? Hur mår du idag? Ta den på allvar.
Ja, verkligen, och som mottagare, eller man ska säga den som man öppnar upp sig inför. Jag tror att det är så jävla, min största rädsla när jag pratar om att jag mår dåligt eller att jag har ångest eller vad det än kan vara, det är att folk ska känna ett behov av att komma med en lösning. För det är det värsta jag vet. Dels folk som säger så här, ah, men, om jag säger så här, men jag har sån extrem dödsångest, säger vi. Men tänk så här, och du kommer ju leva ett långt liv och men, alltså, det hjälper inte. Så här, jag behöver ingen lösning.
Men
det är klart att så här,
väldigt olika för alla.
Självklart. Det är klart att så här, det går att komma med tröstande ord och självklart, men min förhoppning ligger aldrig i att någon ska lösa mina problem. Och det är det jag tror som när man, det är det jag tror många känner när man pratar med dem, om att så här, nu måste jag säga någonting klokt. Nu måste jag vara vettig här, och nu måste jag, alltså, har du bara fått någon att öppna upp sig för dig, då har man kommit så jävla långt. Och man behöver inte ha lösning på alla problem. Många gånger räcker det så mycket med att bara lyssna. Och också att så här, självklart finns det ibland anledningar till varför man mår dåligt. Man kan veta att man är stressad på grund av jobbet. Man kanske har sömnproblem som påverkar hela ens liv, vad den kan vara. Men många gånger så vet man inte heller. Och just den stressen inför att alla begär att så här, varför mår du dåligt? Vad är det just nu som tynger dig? Och den stressen spär ju på. Dels att man elda kanske på. Känner att elda på. Dels att man känner liksom att man kanske inte har något rätt att må dåligt. För att så här, mitt liv är så jäkla bra. Eller att man helt enkelt så här, bara går ner sig fullständigt. För att istället för att acceptera att man mår dåligt, så försöker man gå runt och leta efter, men varför mår jag dåligt? Vad är det som gör att jag mår dåligt?
Ja, exakt. Och att, så här, att man på något sätt försöker, måste rättfärdiga sin ångest och bara, jo men det måste vara det här eller det här. Det räcker liksom inte att jag bara så här, shit, jag mår skit. Jag kanske borde bara träffa någon. Mm. Det är en annan grej. Att lösningen på alla gånger, på all, så här, vad, hur man gör när man har ångest eller depression och så här, den enda lösningen är sök hjälp.
Mm.
Alltså, punkt. För att när mottagaren ska börja leka hobbypsykolog, eller när det är liksom, alltså det finns ingenting annat att göra. Det är det man måste göra. Man måste söka hjälp.
Mm.
Man måste ha någon som, det är som att du får, som sagt, jag återgår till den här referensen till cancer. Det är som att du får cancer och går och träffar ett medium.
Mm.
Vad fan gör du där? Du måste träffa en läkare som kan det här. Mm. Som är så här, okej, så här gör vi. Man kan liksom inte gå och prata bort cancer. Mm. Träna bort cancer med en PT eller en dietist.
Mm.
Du går till någon som vet hur man hanterar det.
Mm.
Och grejen är så här, jag tycker att alla borde gå psykolog på samma sätt som folk tränar. Mm. Alltså folk går till gymmet, men de går inte och så här, alltså fixa sin hjärna.
Mm.
Jag tror att oavsett om du har problem inom situationstecken eller inte, så är det så jävla nyttigt att gå till en psykolog bara för att så här, lära känna sig själv bättre och typ bara ha någon som är professionell.
Mm.
Som du kan lita på.
Mm.
Så ja, alltså verkligen sök hjälp.
Och också för det som vi sa tidigare också, att alla kommer någon gång att drabbas av ångest. Alltså jag har träffat, alltså under min, liksom, man har haft vänskaper som man har haft under 6-7 år.
Mm.
Som när man träffade hade aldrig liksom varit bekant med vad ångest var eller någonting. Och som på senare dagar har fått ångest.
Mm.
Och det är också någonting som så här, alla människor kommer att gå igenom saker som är jobbiga. Alltså alla människor kommer få hantera bortgångar, separationer. Alltså livet är så liksom. Och om man då är rustad för det, så tror jag att man också har liksom mer verktyg för att hantera det när det väl kommer. Och jag tycker att man har, alltså det är liksom, jag tycker man har en skyldighet som människa att läsa på.
Absolut.
Vad är depression? Vad är ångest? För det är så många gånger som jag får höra av liksom, ja, men vänners pojkvänner som inte tar dem på allvar, som inte liksom förstår, som liksom pressar dem, som, alltså det ligger ju i okunskapen som, ja, som vi kan liksom knyta ihop den säcken med, att folk fattar inte. Och det är så jävla sjukt. Alltså hur så många människor som dör varje år av psykisk ohälsa. Det är så här, vi har nollvision i trafiken, att ingen människa ska dö i trafiken.
Mm.
Men det är flera tusentals som dör av psykisk ohälsa. Det är fler som dör av psykisk ohälsa än i trafikolyckor.
Är det sant?
Ja, jag tror förra året så var det så här 230 trafikolyckor som slutade i dödsfall i Sverige.
Mm. Gud vad sjukt.
Ja.
Ja, det är ju verkligen så här ett folkhälsoproblem på många sätt.
Ja.
Så konkreta tips för dig som har ångest är att ringa eller att gå till närmaste vårdcentral. Prata med någon där. Få en remiss. Ringa vårdguiden. Gå in på vårdguiden. Se till att så här, kolla. Det finns mottagningar i, du kan kolla mottagningar i din närhet. Och om du har liksom, du har specifika problem, typ om det är alltså misshandel, eller om du är under 18 eller du har drogproblem, så finns det också liksom specialiserade mottagningar.
Mm.
Men bara gå in där och liksom boka en jävla tid.
Och om du har en vän som, eller någon i din närhet som men lider av en ätstörning, alltså en ångestsjukdom, som har bara varit lite nere den senaste tiden, som du har bara känt att så här, den personen skärmar av sig eller inte med lika ofta, och som du kanske ändå gått runt och tänkt så här, hur mår den här personen? Alltså fan, hör av dig.
Mm.
För det där är också liksom, det går så fort. Alla försvinner så snabbt när man mår dåligt. För det är ingen, det är ingen som orkar med den där personen. Och man känner sig som ett jävla problem själv. Och det är därför också man slutar sträcka ut handen.
Mm.
För att när man har gjort det så många gånger och inte blir tagen på allvar, eller bara känner sig som ett problem i sitt så här stora tjejgäng där alla, det är fredag, solen skiner, alla ska gå ut och ha så jävla roligt. Det är väl klart att du inte vill höra av dig med dina problem.
Mm.
Men det betyder så himla mycket att bara få vet att någon fortfarande tänker på en. Mm. När man kanske slutar tänka på sig själv. Fan, ta hand om era vänner.
Ja.
Det är ju banalt så här, nästan, men det är fan, ja. Jag blir så jävla illa berörd.
Mm. Det är, ja, det är mycket att ta in.
Mm.
Kan man säga till min av Avicii på det här? Hoppas han sitter någonstans och får spela sin musik i fred.
Märkligen.
Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Nästa avsnitt blir kanske lite mer
av ett annat tema.
Ja, precis. Vi hörs nästa vecka.
Ta hand om er.
Yes.
This is Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around.
I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.